Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Tackar, tackar.
Vi har lite fart in idag.
Ja, det har vi.
Så kan man ju säga.
Ja, det, men inte minst när man har dagens gäst.
Liksom. Mm, då, jag tror faktiskt aldrig jag har träffat Claes utan att det har varit så mycket energi i luften.
Nej, det var roligt.
Förekom, men om man klickat vet man att vi ska prata om ekonomi.
Har du något vettigt försnack att säga heller?
Nej, men det var egentligen bara att jag tänkte att det är väl lika bra att vi kör.
Ja, det är herregud.
Eller
har man en sån gäst som man har idag, då lär vi ta tillvara på minuterna.
Spänn fram stängslarna, för nu åker vi. Här kommer Claes Hemmer!
Stereo applåder, det känns jättefint.
Vilken ära, för jag har inte träffat dig.
Nej, men tack detsamma, jag har inte träffat dig heller.
Nej, och du är en sån där som jag litar på.
Oj då.
När man hör dig prata, och så du ofta uttalar dig, för mig är ju du fortfarande den gamla Claes, eller den nya, eller den samma Claes, har ju varit en Avanza-Claes i min värld.
Ja, just det.
Och då har ju alltid varit väldigt tidig, väldigt framåt, väldigt tydlig och pratat väldigt mycket om räntor och hela den här grejen. Och då har jag alltid känt så här, shit, den där killen, han har koll alltså. På riktigt koll, det finns många som snackar.
Och jag känner Claes lite bättre, så jag har en helt annan bild.
Nej, men det är intressant hur du säger, för att min ambition är att många ska förstå och många ska bli engagerade i de här frågorna som jag tror är viktiga.
Mm.
Och sen kan jag ju applicera det på räntor eller, som vi nu talar om, lite elektricitet.
Men hur kan vi börja där och kolla? För att man kände dig som den som dök upp ofta i rutan och olika sammanhang och pratade om det, liksom visionära förändringar av banksystemet och de finansiella systemen och vart vi var på väg och grejer. Mm. Så här. Sen så försvann du lite ifrån den scenen. Nu har det gått ett gäng år och nu kommer du tillbaka och tittar ut i proppskåpet. Är det så?
Är det så att jag har varit runt i proppskåpet och tittat vad det är för trender som händer och prövat olika bolag och verksamheter och sett att elektricitet är någonting som kommer skaka om oss. Både i industrin, i sjukvården och i hushållen.
Men om vi håller den då, nu är det så jädra pang på rödbetan, Charlie. Och jag måste bara få ställa en fråga först. Vi behåller tanken, vi pratar om man kommer ut i proppskåpet, elektricitet och så här. Men jag måste fråga, för när jag gör lite research då när du skulle komma, så höjde jag på ögonbryn och log för mig själv när jag konstaterade att du hade jobbat som journalist på Sörmlands Nyheter.
Ja, visst. Jag var tidigare.
Jag är från Nyköping.
Ja, du ser.
Och så för mig var det Sörmlands. Vilket år var det? Var det 90?
Ja, 90. Någonstans? Det var fotbolls-VM, kommer jag ihåg.
94.
Tack.
Ja.
Fotbolls-VM i Nyköping?
Ja, där satt jag på restaurang, du vet den här TBS, eller vad det heter, vid ån där, som ligger nära Sörmlands Nyheter.
Ja,
där kom jag hem. Jag hade varit på en utlandssemester på Hojen. Körde motorcykel här med en enorm hetta och tittade där på utserveringen på. Och det ligger ju nära Sörmlands Nyheter.
Ja.
Men vad kul, men du, vad är kopplingen där? Att du, var det bara att du, ett jobb som dök upp? Eller
nej,
men
jag var journalist, pluggat journalistik.
Mm.
Nu är det slut på 80-talet och började jobba på läkemedelstidning som journalist. Och sen så ville jag prova dagstidningssvängen och började då i Strömstad. Långt bort man kan komma. Men mina gamla hudsfärg från Alingsås, vi hade ute på somrarna. Så jag kunde lite grann Bohuslän. Och sen blev det faktiskt Norrköpings tidningar. Och sen Sörmlands Nyheter och sen Aftonbladet.
Du rörde dig steg för steg i riktning mot Stockholm.
Analysen. Precis, sen fick vi barn. Och då insåg jag att det här med journalistik kan man inte jobba med om man har barn. För man jobbar 5 dagar och var ledig 5.
Mm.
Och barnen fungerar inte på det sättet. De vill ha en närvarande oftare än så. Så då bytte jag bana och landade på Avanza.
Där jobbar man inte 5 dagar i sträck.
Nej, men man kan jobba på ett annat sätt.
Okay.
Men låt oss stanna där innan vi går tillbaka till proppskåpet. Så vill jag bara, för jag tycker det är härligt att få en liten story, om inte annat för lyssnarna då. För du, vare sig du vill eller inte, så tror jag, i min värld så är du Mr. Avanza. Eller alltså, för mig, du har ju varit talespersonen, och om jag blundrar och tänker på Avanza så ser jag den här loggan med de här strecken och sen ser jag dig med hängslena.
Jag förstår det, men det är också lite grann ett missförstånd, för jag har inte snackat om Avanza. Jag har ju snackat om sparande och ekonomi och vad ska man se upp för. Så att jag har inte handlat om Avanza.
Nej, men det är det som är så intressant. För någonstans hade du ju blivit det. Nu är det ju 6 år sedan som du inte jobbar kvar där. Men du har gjort ett starkt avtryck, och det får du ju ändå ta åt dig.
Men vad kul. Det är roligt. Det var intensiva år. Jag hade, räknar ut, 2,5 intervju om dagen i 20 år. Mm. Så det var mycket att göra. Mm. Det var jättespännande, men någonstans måste man bli mätt och nöjd och tycka att man måste göra något annat.
Mm. Och då kan ju vi alla som lyssnar nu konstatera att det där med ekonomi har du ju koll på. Man har gjort 2,5 intervjuer liksom om dagen i ganska många år för att prata ekonomi, så har man ju ganska bra koll.
Det hängde i ekotringen nyss och ville snacka räntan. Så att det på,
ja,
det händer fortfarande.
Det kommer inte sluta.
Nej, men jag gillar ju frågorna. Ja. Och jag börjar försöka koppla det till elektricitet i större omfattning idag än vad jag gjorde tidigare.
Precis, för det är det som ämnet ska handla om idag. Att vi ska prata om energi och vi ska tillbaka till proppskåpet alla nu. Men det är också så här, varför... Då undrar man ju, varför hamnar du där då? Liksom?
Jag slutade på Avanza och letade efter vad är det för trender som förändrar samhället och ekonomi. Plånboken har jobbat med, men vad är det för ekonomi som finns lite grann utanför? Och det egentligen grundade sig nog att jag själv hyrde elbil för ett gäng år sedan. Upptäckte att det här förändrar mitt beteende. Hur jag tänker, vad jag använder, vilken information har jag, vilka fakta har jag, hur jag kör. Jag kör mycket långsammare nu. Mm-hmm. Jag planerar mycket mer. Och det är precis faktiskt vad elekonomi handlar om. Den som planerar mest eller längst fram i tiden är den som kommer att hantera det här på ett bästa sättet. Så det påminner om ekonomi, det påminner om hushållning. Fast nu ska vi hushålla med kanske med data, med energimängder och med hastigheter och sträckor och ja, allting annat.
Men vad är du fascineras av då? För är det liksom att det här har vi nya energikällan i världen och att det är den grejen? Eller är du fascinerad av det här att man faktiskt kan åka elbil nu och liksom, är du, eller är det både och? Vad är du,
jag
vad
gillar
är
ju
så...
ekonomihistoria, så att Faraday kom på det här 1821, det är 200 år sedan. Grattis, så nytt var det. Första elbilen kom 1881, det är 130 år sedan, hur kul är det? Men det är nu med mjukvara, alltså datorkraft, som vi kan få det här bli riktigt smart, effektivt. Vi kan inte bara styra energin, vi kan också använda själva kunskapen. Vi stoppar in tekniken för att sedan kunna mäta, styra och kontrollera tekniken på ett helt annat sätt. Vi kan bli smartare men också få ut mycket mer av den. Så det kan verkligen påverka ekonomin.
När man står mitt i någonting är det svårt att se det. Men det jag har fattat att du verkar vara på spåren, det är att vi hade liksom en elektrifieringsrevolution. Och den
på 20-talet.
Och nu är det liksom nytt 20-tal och nu säger du så här, nu är det
på riktigt
en helt ny till. Alltså för att det du vill prata om idag, den här liksom elektrifieringsrevolutionen, den är ju spännande, för jag har inte ens tänkt att det på, jag fattar att Tesla och sådär liksom, absolut, och jag ser att det är solpaneler och det är grejer så här, men el är väl ingen skillnad mot att vi hade liksom bensinbilar och så. Det är väl mer en miljöfråga än att det är en sån här samhällsrevolution.
Nu är det miljöpartisten i det som kommer fram, jag hör det. Men jag är ledsen, jag är besviken att för mig som då tänker på ekonomiska perspektivet så är det gröna. Det är intressant och det är bra, men det är ekonomin som kommer verkligen förändra oss. Hur vi använder el för att bli smartare.
Men förklara, varför är vi inne i en ny liksom revolution och kanske en guldrush eller vad vi ska kalla det för? Liksom, om vi släpper miljöperspektivet och bara tittar liksom på...
Om vi tittar bara på rent fysiken först, så olja har vi kört i 100 år. Vi har bränt saker i tusentals år, människan. Alltså för att få fram energi. Vi behöver energi för att värma oss, för att få saker och ting att funka omkring oss. Så energi behöver vi, det är uppenbart. Och el då är ju en annan form av energi som vi både skapar, flyttar och kan använda. Alltså el är människans egen uppfinning. Plötsligt har vi kontroll över den. Vi kan alltså skapa el exakt en hundradel sekunder vi behöver den. Så flyttar vi den i ljushastighet till andra sidan jorden om vi så vill. Och kan använda den där. Så att den har en helt annan, ska man säga, potential. Den är mycket mer exakt, den är mycket mer mätbar. Den kan styra och ställa med den på ett helt annat sätt. Så vi kan verkligen bestämma över oss själva, vår råvara som energi är.
Men är det en stor skillnad?
Alltså, det är det ju, för
du säger ju detta nu,
pumpar men... upp olja i Saudiarabien, kör på båt hit, så bränner upp det. Alltså, det är en fysisk process. Du måste, beroende på vad som händer i Mellanöstern, vad som händer med Röda havet och så vidare, politiska effekter, men också du köper den här råvaran, du köper tekniken att elda upp den. Den är inte effektiv på något sätt. Det är 30-40% effektivitet, medan elen är 80-85 kanske.
Ja. Men om jag då ska vara lite så här, jag tänker att jag ska vara lite...
Elen kommer gärna från våra älvar eller från våra kärnkraftverk över vindsnurror. Så det är en nationell angelägenhet. Att vi blir mycket mer oberoende omvärlden om man talar om politik. Sen kan man titta på energin i industrin, man använder den. Man kan mycket mer exakt styra hur vi använder den. Man kan också mäta hur funkar den här maskinen. Jag pratar med ett bolag i Malmö som just tittar på hur man mäter energieffektiviteten i industrin. Och de kör ju då mjukvara som de följer, oljeraffinaderi eller vad det kan vara. Så att när vi har el rakt igenom systemet, att det inte finns någon olja, inga pellets och ingenting, utan det är el in och el ut om man så vill, då har vi total kontroll. Det är som att master of energy på något sätt.
Det är liksom mer, det blir inte lika trubbigt utan det, oj, nu ringer det på någon.
Bara om det är något, det är inget problem för oss om det är barn eller något.
Jättekul att du ringer från Telge Energi.
Trevligt. Vi
sitter och snackar elektricitet här, men du, kan vi ringa om en timme, så jättebra.
Oj,
fan vad roligt.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Gud, jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här, här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får det bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp dig, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, det är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av.
Mm.
Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det,
det är inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Men så du säger det, att liksom, det finns en mer exakthet, alltså, är det som att vi har opererat med boxhandskarna, vi har liksom massa olika energikällor, men tack vare elen så är vi liksom på pincettnivå, att nu kan vi på riktigt börja styra, så är det det du pratar
precis,
om?
Precis, du är helt rätt. Boxningshandska till pincett, det är så bra beskrivning.
Ja.
Du, helt
men,
rätt.
Men är det som, för du säger så här, ja det kan vi skapa när som helst, men vi har ju gått igenom ett par år nu när vi har fått lära oss att bara för att vi är el i Norrland betyder inte att vi kan använda den i Skåne, för att den försvinner på vägen och liksom, de här batterierna, ja de går ju förvisso att fylla på, men de har en begränsad livslängd och bygger på saker vi ska ta upp ur marken som inte är en förnybar energikälla, alltså så här, ja. Har du rätt här, eller är det bara en fluga du håller på och liksom putsar av här, jag bara måste trycka emot lite,
ja, men absolut. Om vi bara är överens om att pincetten finns där,
ja.
Vi kan bli så exakta och precis vad vi vill ha en exakt affärsmodell, exakt när kommer den här varan fram, hur mycket kolhydrater eller vad det är, innehåller den, hur mäter man det, hur använder man det i industrin och så vidare, i hushållet, absolut. Jag vill veta att min värmepump är uppkopplad mot SMHI, så den planerar hur min värmepump funkar, värmer huset i rätt ordning, så allt det där kan man verkligen mäta och se att man tjänar pengar, man minskar utsläppen om man är mer exakt.
Men jag förstår ju nu att
men kostnaderna finns där. De säger att batteri är dyrt och bygga el-länkar till Norrland är dyrt. Och det är det som är, ska man säga, samhällets utmaning, att planera. Vad kostar det in och vad får man ut? Ett bra exempel där är lastbilar som jag jobbat med. En el-lastbil kostar 3 gånger mer att köpa.
Än en vanlig diesel.
Okay. Men den håller 5 gånger längre. Så att du måste liksom planera annorlunda. Du måste stoppa in mer pengar i början, men du har en lägre kostnad längs vägen. Samtidigt så kostar de bara hälften att drifta. Så att du tjänar pengar under tiden du också har den, jämfört med att pumpa in diesel för 1,5 miljoner kronor per år som en diesellastbil slukar. Så har du el för någonstans 700 000 som du stoppar in istället.
Men det är en annan logik,
det är det jag är ute efter.
Ja, jag fattar. Men du pratar ju, och det är ju naturligtvis klokt. Och det är ju väldigt intressant. Man börjar ju så här nu, för elektrifiering för mig så vaknar ju väl miljöpartisten i alla nu, om man ska säga så. Att jag kan ju inte låta bli att det är det som styr, att det är därför man har det. Att liksom, för jag sadlade om och skaffade en Tesla ganska tidigt. Och jag var så tidig på det, så att då var det så här, då lockade de mig så att man hade gratfri tankning, så att säga. Så att jag fick verkligen liksom njuta av den, även om jag fick känna på laddångesten. Jag satt på vårt landställe, så satt jag solceller och gick igång på det där. Men någonstans så har det där tyvärr klingat av lite, för att jag kan inte riktigt styra än. Jag kan inte ha batteripacks jag kan välja när jag ska använda dem där. Det bygger på att solen skiner och sådana saker då. Men så tänker jag också då på batterierna, som du sa. För du sa att man pumpar ur, liksom oljan ur marken och så här. Men jag tänker ju så här, man drar ju upp kobolt ur marken också. Mm. Alltså för att göra ett batteri så går det ju inte. I en industri så är det som du säger, då kan man tänka att det är el in, el ut. Klart, bra energi.
Men batterierna har innehållit kobolt, absolut. Men framtidsbatterier kanske inte gör det. Northvolt som jag har besökt förstås, och sett hur de jobbar, så är kobolt på väg ut. Och det finns andra lösningar som är kanske ibland tyngre, ibland lättare och så vidare. Så att det sker en fantastisk utveckling där. Både priset går ner och energin går upp och mer hållbara produktioner.
Vi har haft en av våra kära gäster som har varit med några gånger i våran podd, en av säkert Sveriges mest framgångsrika YouTuber som pratar flyg. Han har en kanal som heter Mentor Pilot och pratar väldigt mycket om flyg och allt kring det också. Vi har pratat mycket sociala medier och sådär. Men han påstår ju att det är i alla fall inte inom, han tror aldrig, men inom en snar, det kommer inte vara nära en gång att man kan flyga flygplan på bara batteri eller el.
Jo, men så, absolut. Tror jag med redan det? Nu. Heart Aviation heter de. De kör ju redan.
Men hur många passagerare tar ett sånt då? Så.
Ja, men det är som att vi måste tänka lite annorlunda, tror jag.
Okej, okay. Det är därför jag berättar. Kör!
Ja. Tekniken idag gör ju att en batteri är tungt, men då kommer vi få dyrare batteri som är lättare. Så är det. Och sen kanske vi inte kommer flyga så långa sträckor med batteriflygplan, utan det kanske man är korta sträckor Göteborg-Stockholm. När man ska ut över Atlanten, då kanske man hellre vill köra med gas eller med biobränsle.
Så eller kanske hybrid av något slag.
Ja, precis. Så att vi en sak som jag själv inte har sett men ser fram emot är att man har katapulter. För det stora energiuttaget när man kör flygplan, det är ju för att få upp planet i luften.
Ja, just det.
Men om man har en katapult som skjuter upp planet så kan man liksom glidflyga.
Fan, men sitter du hittar
sitter du hittar på nu eller är det liksom, finns det några planer på det?
Nej, men man sa med forskare så hör man ju vad är energi?
Ja, just
vad kostar energi? Ja, det är starten eller flygplan. Men fartyg till exempel har ju inget problem med vikten för de har ju tunga laster ändå. Så elfartyg borde vara runt hörnet på ett helt annat sätt. Och där har vi en viktig fråga apropå koldioxid, för fartygen står för någonstans, kan det vara 30% av utsläppen vi har. Så att det här med att folk inte vill flyga för att de ska spara koldioxid, det är lite löjligt nästan, för att sluta köpa tröjor från Bangladesh. Det är det som är problemet.
Ja. Eller elektrifiera världens containerfartyg.
Ja, men det är absolut, så är det. Ja. Absolut. Men man tittar på sin egen konsumtion snarare än vad som är den långsiktiga effekten. Så är just fartygen och de stora fulingarna. Idag.
Men än så länge så kan jag ju tycka, och jag kanske har fel, men jag inbillar mig också att hybridbilar idag tycker jag är rätt fånigt. För att jag åker inte bara i stan, när jag använder bil så åker jag till landet som är 10 mil. Om jag har en hybridbil så upplever jag att jag släpper runt på ett batteri som väger 400-500 kilo.
Mm.
Och jag kommer ändå bara 6-7-8 mil.
Mm.
Det här kommer naturligtvis att förändras, jag vet. Men än så länge så är det ju fortfarande så, och man släpar runt på någonting som gör att däcken slits mer. Man har en högre bensinförbrukning än om man bara inte hade batteriet släpandes.
Mm.
Men jag inbillar mig också att tack vare att staten ger lättnader så man slipper skatten första 3 åren. Så köper alla, springer omkring och köper hybridbilarna. Och vad ska vi göra av batterierna och sådär. Men någonstans måste man ju börja, det fattar jag också. Men är vi inte liksom för tidigt på det med de här alla elbilar och alla liksom den här, och batterierna är ju fortfarande inte miljöriktiga och sådär. Skulle liksom, kan inte industrin då fortsätta och sen vänta vi? Eller hur tycker du då? För vi har ju, våra lyssnare är ju vanliga konsumenter.
Ja, precis.
Men, så då vill man skala ner det. För det är en sak, jag förstår ju att alltså de stora bolagen liksom, och det är skithäftigt det som pågår i Skellefteå. Ja. Vi har ju några fler städer, Mariestad va? Och några till.
Just det, Göteborg
som är på gång. Men om vi ska prata om så här konsument, tycker du att man ska ha elbil och man ska ha solceller som inte ger särskilt mycket? Och är det värt investeringen? 120 000 gav jag för mina.
Ja, jag vet.
Det kommer ju ta 11 år innan de där är betalda.
Ja, min mamma gjorde det på 8 år tror hon sa.
Ja. Och det känns bra i min mage, men jag vet ju fan om det var så klokt liksom.
Jag tror ännu bättre när du har batteri som du kan lagra din solel på, så du inte säljer den till något elbolag för alldeles för låga pengar.
Ja, jag får ju alldeles för dåligt betalt. Ja, men man får ju inte ha, och ett batteri tror jag kostar. Jag har inte ens kollat.
Jag talade med en batteriköpare eller investerare bara häromdagen. Han räknar med en betalningstid på 18 månader. Så han köper in batteri och hyr ut dem till vindkraftsverksbolag.
Mm.
Så han kan nog hyra ut till dig också. Om du
jag
vill.
Tänkte precis säga, har du så ge mig hans nummer?
jag fixar det sen.
Ja, jätteschysst. För jag skulle ju vilja lagra den energi jag har och få använda den när jag vill.
Mm.
Nu säljer jag den ju bara skitbilligt.
Ja, just det. Men som ni hör så talar man lätt om pengarna som är ekonomin, absolut. Mm. Men också energi, vad får man ut av det? Men det är ännu spännande när man stoppar in mjukvara och kan liksom använda kunskapen i processen hela vägen. Det är då man verkligen får ekonomi på det. Så därför tror jag att USA ligger långt fram i de här frågorna. Kina ligger långt fram, och nu kommer, om man ska ta exemplet bilar, så är BYD det största elbilsbolaget i världen. I Shenzhen behåller de till framförallt, kom hit bara häromveckan med sitt första fartyg med elbilar. 7000 elbilar lastades av i Bremer heim i Tyskland. Som är liksom rakt in i industrimäckat, rakt in i kardanaxeln. Liksom.
Uh-huh.
I Tyskland kommer nu tyska eller kinesiska fartyg bara lämpar av bilar. Så vi är inne i en förändring där vissa har ett initiativ som vi andra inte
där,
har.
Nej, och det där var jag förvånad. Jag var inne på din hemsida. Ja. Din egen Claes
blogg. Hem. Ja, precis.
Ja, just det. Ja, och läste om det där. Och det hade jag inte koll på. För vi inklusive jag själv, såg jag ju Kina stort. Jag har ju kompisar som var där. Det är bara stor moln. Man ser inte ens solen och det är liksom jävla bovar. Men någonstans så känns det också som att de är extremt innovativa.
Men det var just det som var grejen. Jag var där 2008 då. Det första gången och såg deras bilfabrik. Det var länge sedan. Mm. Precis kommit ut från första liksom, fordonet till fabriken och han var så stolt vid den där, vars namn jag inte kan uttala, men ändå, det såg ut som en blandning mellan BMW och Audi, men idag är det en egen bil, egen forskning, det var ett gammalt batteribolag som vevade liksom, mobiltelefonbatterier, det var då så de började, ungdomar från landsbygden som var inne och sen byggde han världens största elbilsbolag. Så att det går ju att förändra.
Ja, verkligen.
Och det var ju för att det var ju så mycket smog i stan som staten, alltså kinesiska staten, valde att subventionera för att få bort smogen. Mm. Så att det var ett problem de löste och har gett oss en skjuts.
Men du säger att Kina ligger framför, USA ligger framför, och då pratar du på liksom mjukvaru,
precis,
smarthetsgrejen. Mm. Vad är det vi inte gör i Sverige som vi borde göra? För att det här är högteknologiskt, mycket forskning, liksom,
men då,
inte egen liksom oljetillverkning. Det här borde ju vara våran grej.
Ja, och då frågar man Volvo eller Scania och säger att vi är jätteduktiga på industriella processer.
Mm.
Det är bra, ni kan bygga bilar, men nu talar vi om hur man använder bilar. Det är något helt annat. Man måste flytta. Alltså elektriciteten är ju någonting som kommer när man använder den. Hur använder man mjukvaran bättre, smartare, effektivare? Kan min bil eller min lastbil eller mitt flygplan planeras bättre så att det kommer fram i bättre tid? Kan den spara energi på vägen? Kan den lastas på olika sätt? Kan man använda mjukvaran där? Det är då man verkligen får bäst effekt ut av fordonet i det här fallet, eller hemmet, eller värmepumpen, vad det nu än är. Och det är där som slaget kommer stå, inte hur man producerar den. Så att Sverige har en liten ålderdomlig tradition, eller syn på vad är ett fordon, eller vad är en maskin, eller vad är en kraftverk.
Men åter då till min fråga där på konsumentnivå. Mm. Det är så spännande där, så man glider ifrån. Ja, du är ju så van att prata om konsumenter, har gjort det så länge, så då undrar jag ändå, hur gör du själv, eller hur tycker du att en vanlig konsument, när ska man elektrifiera sig redan nu, eller ska man sitta och vänta på bättre tider, eller vad?
Och hur smart ska man göra?
Det kommer ju nog då, alltså BYDs billigaste bil kostar 120 000 kronor i Kina, men här kostar den 200 000. Och Renault och Volkswagen säger, vi ska komma ner till 250. Ja, men hallå, det duger inte, ni ligger långt efter de kinesiska bilarna, som antagligen har också bättre säkerhet, för de har utvecklats de senaste åren snarare än de sista århundradena. Så att jag köpte, eller hyrde ska jag säga, min första elbil. Då var det en Golf som var ombyggd för el. Så de hade liksom stoppat in en elmotor och elbatteri, och de var väldigt vingliga och gick bara 15 mil. Men jag fick också laddångest och tyckte att det var rätt spännande att förstå det här. Så att, men nu senast hyrde jag en ID4, tror jag det var. Så att det är nog en del av svaret. Hyr, inte köp, för de är så dyra fortfarande.
Och andrahandsmarknaden har ju gått ner ganska mycket på dessutom. Elbilar. Dessutom,
ja. Och Tesla blir ju det, och även Hyundai har ju pressat priserna. Men om ni såg det senaste veckan här, så har Hyundai och Honda sagt att vi ska jobba ihop. Renault och Volkswagen ska jobba ihop med sina elbilar. Så de här stora elbilsjättarna utanför Kina har insett att det här är svårare än vad vi trodde. Vi måste jobba ihop, för annars kommer vi bli överkörda på den svenska.
För jag tror ju också mycket på det här med, bara sitta och spekulera här, men just det här med tryggheten med elen kan jag känna, just där som jag säger själv, att jag skulle tycka det var häftigt, eftersom jag bor på ett landställe helt i skogen och sådär, och då gillar man idén på självförsörjande. Återigen, vi slänger in en liten miljögrej i det här nu då, men att vara självförsörjande och känna att man känner sig trygg med vad man har. Men jag har ju nu, och det är inte för att jag går rädd för att ryssen ska komma, utan mer känslan det här, för att vi har fortfarande el kablar kommer hängande på liksom in där.
Luften,
så att, ja, så jag har köpt ett elverk, alltså ett så här, som jag ännu inte har startat, och min snickare tycker jag är så vansinnigt knäpp.
Vad har du laddat det med, bensin då, eller?
Ja, det är ett bensinelverk. Ett tryggt japanskt märke, som jag vet att den där kommer tuffa gå hur länge som helst när jag väl drar igång den. Och då vet jag så här, ja, men nu vet ni vad, nu kan det blåsa sönder, så här, då är det ändå bensinen jag förlitar mig på liksom. Ja,
men lite tillbakablick, den första bensinstationen i Sverige öppnade i Tystberga. Där Andreas Söderköping. Och det handlar om just autonomi. Att man körde bil från Stockholm och oj, var ska vi tanka? Redan i Tystberga, bara några mil utanför stan. Om man ska stanna.
Ja,
så man kommer inte så länge. Så att du har helt rätt i det. Autonomin förlorar man med elvärlden bygger på stora flöden med kärnkraftverk och vattenkraft och sådär. Mm. Och det är det som är spännande, att samhället i sin helhet måste ställa om och koppla sig ihop.
Ja, precis. Jag tänkte att vi alla hade ett litet batteri då som man ändå förlitade sig på. Att man kunde
det,
laga
det kommer,
batteri.
Det kommer
ja, jag
säkert.
Menar, det måste göra det. För nu är det ju det här elverket som jag lyckligtvis inte behöver starta. Men i de här, och man kommer ju på det här när det är minus 20 grader ja. Och ingen sol och så här. Det är då man börjar komma
men
på.
Men det är bara reserv, för att tittar man på hela elomfånget så måste det vara direktverkande el. Ja. Det är för dyrt att stoppa in batteri.
Ja, absolut.
Så att det är bara reservera ja. En halvtimme eller två.
Men kanske. Det är den man också vill börja förlita sig på elen. Nu så känner jag ju när det kommer till kritan så var det ändå ett el eller ett bensindrivet elverk jag köpte. Så att säga.
Men du är inne på en tråd som är ändå spännande. Jag tror att svenskarnas tillit till staten och förmåga att samverka, det är fördel för Sverige i den här elektrifieringen. Vi är ett litet land, vi kan liksom få det här funka. Det är mycket svårare i Tyskland eller USA att få det funka. Mm. En nackdel är att Sverige är inte lika duktiga på mjukvara som Kina och USA är.
Nu kommer min mjukvarufråga här. Ja. Och nu får ni riskera här att nu låter jag som en gubbe som har fetvade öronen och käkar raketost. Men desto smartare hem och liv vi får, ju svårare blir det för oss att liksom ta kontroll över det. Jag har smarta högtalare hemma.
Mm.
Det innebär att när den behöver en uppgradering av sin liksom programvara och jag inte liksom får hemma. Till det hemma, så kan jag plötsligt inte lyssna på stereon, vilket var noll problem när jag var tonåring. Det var ju liksom bara en röd kabel, en svart kabel in, färdigt och klart. Och vi kommer väl alla ihåg en tid när man på riktigt kunde mecka med en bil. Mopp eller liksom ja. Så här, om bilen har stannat, vad gjorde man då? Då öppnar man motorhuven. Idag finns ju ingen poäng att öppna. Vad ska jag se där nere?
Nej.
Förstår vad jag menar?
Ja, jag
överlämnar vi så inte också. Om vi får det lite mer raffinerade, att tvättmaskinen pratar med diskmaskinen, pratar med bilbatteriet.
Ja.
Tappar inte jag också då kontrollen på något sätt över förmågan att liksom påverka mitt eget? Finns det ingen rädsla för?
Ja, men det tror jag.
Förstår du vad jag menar?
Absolut, vi automatiserar liksom processen på ett helt annat sätt. Så att kylskåpet är fullt eller,
ja.
Eller bilen är laddad eller vad det nu kan vara. Och jag får, bilen säger till mig, kör 89 km i timmen så kommer du fram i rätt tid och har bäst laddningsförmåga sen när du åker hem och sådär. Så att man får ju stöd och man kan känna sig överkörd, absolut. Men man får också stöd att möta den här elvärlden. Till exempel att man ska bara ladda batteriet upp till 80%. För laddar man mer, då bör man faktiskt, ska man säga, slita ut batteriet på ett sätt som man inte behöver om man planerar bättre.
Men det där är väl ett sätt också, det är väl som du säger, inte att du låter gubbig, men att det bara är så att en generationsbil, det kommer ju se annorlunda ut. Jag tycker fortfarande, min dotter Elin som är 20, hon är mer fascinerad över när jag sätter på en så kallad LP-skiva, hur det kan komma ljud ur den, är hon fascinerad över wifi. Liksom.
Men vill du ha total kontroll så är det tält i skogen, då har du verkligen total kontroll. Allt
ja, jag säger inte att jag vill ha kontroll, men det är liksom, finns ju en paradox mellan, det är jättebra att jag har någon fondrobot som löser det där, men så sitter man någonstans och säger, men hur vet vi att den tänker? Alltså, ja,
men så fort vi valde att använda en hacka eller en spade så blev vi beroende av någonting annat än oss själva.
Ja.
Så verktygen är till vår nytta, men också till vår, liksom, så här, vi är beroende av dem.
Så men smarta bilkartor var en sån sak som jag till exempel liksom snörde in på för några veckor sedan. Då är ju så här, ja, men då har man så här Waze och andra grejer som listar ut så här framme i kö, kan du åka åt det hållet och så vidare. Och då börjar man ställa sig de här frågorna som, men den kan ju också skicka oss en omväg för att minska att det blir kö där.
Men så är det ju.
Och då kan den ju också bäst ställa sig frågan, vem ska jag prioritera? Ska betalda användare få åka en snabbare väg än någon annan? Eller hur ska vi... Alltså, och
smittvägarna
jag,
är bäst.
Ja, men liksom, och då är jag ju bara så här, nej men den sa åt mig det. Och det läser vi ju om att folk kör ner i sjöar och kör av broar för att de litar bara på kartan.
Ja,
liksom,
där så är inte jag än. Men däremot så frågar jag när taxichauffören frågar mig om vilken väg jag vill åka.
Då säger du, wasa skiten.
Låt Google bestämma, eller vem du nu är.
Ja.
Sån är jag.
Och vi liksom har ju ändå, utvecklingen går otroligt snabbt. Det är så suttit här för 3 år sedan och sagt så här, ja men AI ska skriva din affärsplan. Då har man sagt, ja tjena du. Men liksom, och idag så kan folk på ChatGPT få 90% av jobbet klart på liksom 45 sekunder. Och det är inte som att så här, wow vilken freak-grej, utan det är väldigt många människor som låter ChatGPT göra åtminstone 20-25% av deras dagliga jobb.
Risken att vår hjärna, det är ju ingen bra. Men samtidigt kan vi ju ta hjälp. Så det är en balansgång vi var och en måste ta.
Ja. Så är liksom, finns det någonting i hur raffinerade vill vi bli innan ett system blir liksom för raffinerat för dess användare? Liksom?
Jo, men jag tror jag, men vi flyttar nog den gränsen steg vecka för vecka.
Ja.
Mina Spotify-lister som jag får förslag på, när min favorit låter slut så kommer nya förslag.
Mm.
Jag måste säga att de är alltid upp till skogen.
Mm.
Så att Spotify känner inte mig, och kanske jag är glad för.
Nej, och jag får väldigt mycket konstiga annonser i sociala medier på saker som är, jag är intresserad av matlagning hem i redning, så jag får väldigt mycket så damparfym och skor och grejer som är så här, alltså ni har inte fattat vem jag är överhuvudtaget.
Men, ja. Men om vi pratar då återigen, jag är så här, det låter som att jag är en så här företrädare för hallå konsument,
ja.
Och det är jag gärna i och för sig.
Eller gärna. Hallå konsument.
Ja, men det finns ju en sajt som är en fantastisk sajt som heter Hallå. Och då känner jag så här, jag vill prata, men jag vill prata om hushållens, vi pratar om fordon, men över hur annars då? Hushållens roll i det här liksom, elektrifieringen. Det.
Värmepumpar är lätt att koppla till. Har jag också i min sommarhus. Så det är lätt att fixa. Men
ja, för det är en smartare lösning. Den är mer,
men den stora frågan är, sker nog inte, ska man säga, i, ska man säga, huset. För det, vi är ganska duktiga. Vi använder ganska mycket, ska man säga, bra energi. Och men vi är kanske inte så uppkopplade. Vi kan ha mer mjukvara. Men framförallt tror jag koldioxidfrågan. Om vi hade koldioxidmärkta varor, om det nu är glas eller kläder, och se att den här kostar så här mycket koldioxid och kan jämföra det med någonting annat, då skulle vi själva börja kräva saker som gör att fartygen blir el, lastbilarna blir el, flygen blir mer hållbara. Så vi bygger ett samhälle som, ska man säga, styrs mot el i större utsträckning om konsumenten hade en koll på koldioxidkonsumtionen, de kallar det för. Så på sätt skulle hushållen kunna trycka på och förändra samhället mycket, mycket snabbare.
Ja, för jag tycker också man kan slås av faktiskt det med energin, för att återigen, vi pratar om landet här nu då, men där har jag två alternativ till uppvärmning, och det är antingen luftvärmepumpen som går på el, och i någon mening någon golvvärme i nya badrummet. Annars så är det en öppen spis som jag har, och det är ju så mycket mysigare. Och då så var jag hos, och så köpte jag då, vi beställde 6 kubik ved, vilket är ganska mycket. Det är liksom, kubik är en gånger en meter, en kubik, så det är ändå rätt mycket ved. Och innan vi hade kommit till jul så var den där slut. Och då, jag menar, då har någon kört dit den där, och vi har eldat. Och när vi packade upp den här i den nya stora vedbon som är byggd, så sa jag till Malin så här, men alltså, vi kommer aldrig göra av med den här veden. Och sen så kom vi 3 månader så var den slut. Och så beställde jag ytterligare 3 kubik. Nu är den slut, och nu har jag liksom köpt till 1 kubik. Och då inser man ju ändå så här att även om elpriserna var dyra, vad hade det kostat motsvarande att ha lika varmt om jag inte hade hållit på med det här och myset? Och säkert har jag fått i mig en annan avgas från den där också. Så
men det är
ju fascinerande.
Ja, men det är inte exakt det som är frågan.
Jo,
du vet ju inte vad du betalar för kilowattimme där. Det är verkligen boxhandskarna. Det är ju det då. Att det är väl det som är skillnaden.
Jo, men jag bara menar att det är lätt att romantisera över att det är så bra att man eldar och sådär. Men det är ju inte särskilt energi. Då har jag ändå en sån här kamin. Jag vet att det finns smartare grejer. Men från en öppen spis har vi satt en kamin. Och det ska ju ändå vara, det är bra mycket bättre, det andra blåser ju bara rätt ut. Men ändå så är det ju skrämmande lite värme man får för, jag ska säga, mängden ved och
då snackar du bara energiinnehållet som kanske är 20% mot elen som är 80 kanske. Men vad jag lockas av med elen, det är väl just att den datan som finns där, som jag kan styra från, jag är på väg hem så värmer jag upp huset, eller jag kan styra värmen i huset utifrån temperaturen ut på ett helt annat sätt.
Just det.
Jag behöver inte tända eld. Risken är att min värmepump brinner upp inte och är ganska liten. Så. Men framförallt datainnehållet, att kunna förstå och planera mycket, mycket bättre. Värmepumpar, så kommer det nu värmepumpar som kan användas i stålverk. Tänk dig 1500 graders värmepumpar. Det kommer att förändra världen totalt. Va? Behöver man inte vätgas längre på samma sätt?
Vadå? Och vad ska de göra, värmepumparna? De ska värma saker till 1500 grader.
Precis, istället för dagens värmepump producerar vatten kanske 50 grader. Det är den nivån som de funkar idag. Men själva idén om värmepump, hur man alltså växlar värme och höjer temperaturer, går också för upp till 1500 grader. Inte i masstillverkningen, men det kommer.
Man kan smälta metaller med en värmepump istället för att hålla på
med vätgas som är ganska opraktiskt. Så att elen förändrar ju inte bara, ska man säga, hur vi använder det, utan också tekniken förändras med den. Så vi kommer inte behöva vätgas på samma sätt, vi kommer använda andra råvaror.
Hur länge till har vi elbrist, tänker du, innan vi alla har kommit in på
det? Det är nog flera år tyvärr, för att kärnkraftverken tar ju lång tid att bygga och vindkraftverken.
Men för dig är det ingen tvekan om att kärnkraften kommer komma tillbaka i en ny version med buller och bång?
Lite dyster kan jag vara, för jag trodde på att annan teknik skulle komma fortare. Jag var ju en sån här fan som hängde på Al Gore 2005 och investerade i vindkraftsfonder då. Det var alldeles för tidigt.
Hur gick det?
Det gick bra några år sedan, kom finanskrisen. Men så att det var alldeles för tidigt, så var det. Men det säger att det tar tid. Och jag tycker det är också en bra aspekt att ta med sig. Tesla startade 2003. Vet ni när bolaget blev lönsamt? 2020. Ja. Det tog 17 år för en av världens rikaste att få ett värdefullt eller vinstgivande bolag. Och det glömmer lätt bort att en ny teknik kräver tid och kräver kunskap, kräver test och misslyckanden. Mm. Och det gäller också våra nya satsningar på energi. Jag har sett Cake eller Vessla eller en rad svenska bolag inom energi har misslyckats. Och det beror på att tekniken är ganska ung och investerarna är ganska kortsiktiga och behöver lära sig att det här tar tid att bygga och kunskap och bygga upp både kundbaser och anställdas kunskaper, leverantörer och allt vad det kan vara.
Men apropå bolag då blir man ju sugen här på att lägga ihop liksom banktrappan och proppskåpet här och ställa frågan, var ska man sätta sina pengar om man som småsparare är så här, här tar jag rygg på Klas, här kommer det vara nästa Klondike.
Jag skulle börja med att sälja Polestar-aktier. Och det är jättetråkigt för de är ner 90%, men jag tror att de kan gå ner 90% till. Och det beror på att just att det är en för liten kugge i ett stort maskineri. Alltså el kräver stordriftsfördelar.
Och vart flyttar man de pengarna då tycker du? För att man ska ligga före trenden?
NIBA-aktierna har jag behållit då. Om man nu ska tänka värmepumpar.
Precis.
Vad roligt, för det är en av de få aktier som jag har verkligen koll på att jag har. För jag har en sån person som hjälper det. Och NIBA, nu har den gått ner och gått ner och gått ner.
Precis.
Men då, man tror ju ändå, det måste ju, för fan.
Ja, precis. Men det är samma, det är en intressant fråga. För någonstans så, även en moget bolag som NIBA märker av att nu blir det svalare i konjunkturen. Nu har inte folk lika mycket pengar. Att köpa en värmepump kostar pengar. Alltså de blir de dyra när räntan är dyr. Då faller efterfrågan. Men så fort räntorna faller så kommer de tillbaka. Så det är inte alls orolig för.
Men då, så här, återigen, det är med risk också för att liksom låta lite gubbig. Men jag känner ju så här att kommer marknaden att regleras så att det i alla fall inte blir billigare, det kanske blir effektivare och bra, men när vi till exempel, så var det kanske 20 år sedan, man sa så här, köp en dieselbil för nu tar vi bort den här kilometerskatten, så då var ju diesel mycket billigare, sen just började alla sadla om till diesel, ja vips så var pengarna, då reglerades det så att dieseln kostar lika mycket och mer än bensin för att det blir mer och mer dieselbilar, och då undrar man ju hur kommer det bli med elen då, för att det är ju osäkert, det har vi sett med elpriserna och sådär, men över tid då, om alla börjar sadla om, det är bara elbilar. Vem är det som kommer ta pengar? Så här, kommer det gagna oss konsumenter? Eller är det liksom ägarna av bolagen som bara göttar sig i att det är el som gäller nu?
Ja, precis.
Är det en konstig parallell?
Nej, det håller jag med om. El, någon måste betala och kunden i slutändan betalar. Men jag tror att det är staten som måste se att det är de som behöver ta tag i den här frågan. Och det är därför det är en samhällsfråga på ett annat sätt. På samma sätt som du bygger järnväg 1860-tal så var det ju först några privata investerare. Sen kom staten och la ut järnvägen för Bjärlingsås där uppvuxen och så vidare. Och då fick det fart på ekonomin och även nya städer växte fram. Nya företag växte fram. Folk kunde resa liksom, på ett helt annat sätt. Och jag tror att elen är vår nya järnräls.
Men ser vi något tecken på det?
Ja, men det tycker jag.
Ringer politikerna dig en gång om dagen och frågar. Klas, berätta nu. Hur bygger vi järnväg här?
Nej, men igår så var ju faktiskt regeringen ute och sa att de vill dubbla eluttaget närmaste 20 åren. Och jag tror att vi behöver fler politiker som ställer sig bakom det, någon slags politisk samöverenskommelse att vi ska ha mycket el i det här landet, för ju mer el vi har, ju mera el, ska man säga, idéer, elföretag, allt från mjukvara till teknikföretag kommer utvecklas, och det kommer gynna Sverige. Så att el, ska jag säga, är Sveriges nya råvara. Om vi hade skog och järnmalm som var grejen fram till nu någonstans, så är el det vi kan bli duktiga på och är hyfsat duktiga på. Men vi måste ha mycket mer el för att bli också bäst, utveckla alla kringtjänster som behövs för att
Och för att det ska bli mer el så måste ju konsumenterna använda det. Men någonstans nu då, när man har läst att elpriserna går ner och så här, ska det vara upp till mig då som slutkonsument att se till så att det här händer? På ena sidan tycker man ja, var med här nu för det här kanske kommer. Men till syvende och sist kokar det ner till att kunna betala hyran liksom i sin egen privatekonomi. Så att det är väl utvecklande då, som du säger, att det är ju uppenbarligen så att vi ligger lite efter med mjukvarugrejen och sådär. Men jag tycker det är svårt att bestämma sig hur man ska tänka som konsument i det här. För att, som jag sa, det kändes bra i min mage och jag fortfarande när vi satte upp de här solcellerna på taket. Men rent ekonomiskt kan jag inte sälja in det till en kompis.
Nej.
Än.
Nej, men att regeringen då inte, de höjde priset på el genom att man tog bort det här bidraget. I årsskiftet. Man höjde priset på själva elströmmen också. Inte bara elbilar, också elströmmen. Och sen då så gjorde man billigare med diesel. Så att regeringen gör inte alltid rätt, det kan man inte påstå. Politiker är inte... De är lite flörtiga kanske med sina väljare också. Men jag tror att summan och kardemumman är att staten kommer att använda, ta lån och investera för att få det här att flyga. Och jag tror att politikerna upptäckte det, och det finns pengar också. Privatinvesterare som är beredda att investera. Men jag tror att det är fel att bara vänta på en privat investerare, för att kanske en privat investerare föredrar att stoppa pengarna i Tyskland. För han eller hon får mer ut av pengarna där, men det gynnar ju inte svenskarna.
Men och slutligen då, om vi blickar fram 2 år. Mm. När vi ses om 2 år igen och poddar, vad är det för frågor då som tack vare den här revolutionen kommer vara liksom top of mind för våra lyssnare, eller som det kommer pratas om, som vi inte pratar så mycket om just nu? Hur kommer det liksom förändra vårt liksom samtalsklimat till följd av den här revolutionen som du liksom visionerar ut för oss här?
Jag tror att mjukvaran kommer göra att vi kommer se mycket mer i vår vardag. Alltså, vad kostar den här produkten i energi, vad kostar den i kunskap, men också att den kommer mer exakt tid. Vi kommer få mycket mer, man säger, en ekonomi som hänger ihop mycket bättre. Så jag vet var den här produkten är producerad och när den kom till mitt lager och när min kund i slutändan får den. Vi kommer få mycket mer koll på vad vi håller på med. Och det är både energismart, men också vi sparar pengar, vi sparar ränta och så vidare. Bara ett sånt exempel som att idag kör man ju lastbilar framförallt på dagtid. Mm. Men har en el-lastbil så är stora kostnaden där inte längre chauffören, utan det är faktiskt att köpa bilen. Och räntan betalar man dygnet runt. Alltså ska man köra el-lastbilen dygnet runt. Så att framöver, om 2 år, så kommer vi se att bilarna kör dygnet runt än på nätterna. För det är försvarbart. Rent ekonomiskt är det försvarbart. Och sen dessutom får ju mindre trafik på vägarna som är i vägen för när vi åker Mattias elbil.
Ja, och då, hur lång tid är det innan vi slipper ha någon som sitter i de där bilarna då?
Det tar längre tid. Någonstans 10% av lastbilarna kan nog köra ganska snart med de här långa sträckorna. Då har man en fjärrchaufför. Men det kommer att ta längre tid innan merparten är chaufför. Vi behöver chaufförer för att både för att lasta och lossa och i städer när små barn går framför och sådär, så behöver vi ha. Så de kommer nog vara kvar. Men jag är ute efter att vi kommer se trafiken ett mer 24-7 samhälle tack vare elektrifieringen. Så det blir spännande. Jag är ganska dålig på att vakna på nätterna, men det finns någon som gillar det. Så att det finns jobb för alla.
Ja.
Men då måste jag ju ändå, så här, nu har vi gröttat elen och det är väldigt intressant. Jag tycker också ditt perspektiv på det är ju superintressant. Och man måste också kunna låta sig lägga den gröna sidan. Det är en bonus.
Absolut, så är det.
Och det är jättebra. Men det är också skönt, eller det är också intressant att tänka utifrån liksom energi, faktiskt hur vi ska använda elen och vad vi gör av den och sådär.
Jo, att det finns pengar i det gör att också någon vill investera. Så det är inte bara att vara, det är inte bara med den gröna plånboken också, med den svarta plånboken.
Precis. Men nu som slutfråga här nu då, så måste vi ändå så här, då kostar jag på mig när man har Claes Hemberg här i studion, att fråga nu då, hur ser det ut här nu med räntan och grejer. Nu får du liksom släppa elen. Det är ju bara för...
Bara kort om elen, för Charles frågade mig på vägen in. Men jobbar du med det här? Och jag är runt och letar efter företag som vill jobba med det. Så att det där är min liksom fokus nu, att hitta företag som faktiskt vill jobba med de här frågorna. Jag hittar några här och där, men koppla ihop det. Det är inte alla som... Många tittar på sin egen plånbok eller sin egen bolån, så att det finns kvar att göra där. Men tillbaka till räntan. Vad
ja, ja, men det ska vi absolut. Och det kan ni höra då. Ni som lyssnar på podden och är intresserade av att ta det här vidare med Claes Hemberg, så kommer in på claeshemberg.se och sen så är vi hemma. Men vad ser vi nu den närmsta tiden? Vi är inne i april nu, 2024 här. Och det har varit tunga tider. Vi ser att räntan, det börjar liksom gå åt rätt håll. Och det börjar andas lite positivitet. Jag tycker också i branscherna, kanske inte byggbranschen, men många. Men för att hålla ner, vad tror du om räntorna nu närmast?
Räntorna ska ju ner. Närmaste året kommer de falla ungefär 2% enheter. Som idag har 4,5% kanske bolån, kanske det kommer ner till 3 om 2 år. Men det tar så lång tid. Däremot kommer inte räntan gå tillbaka till liksom låga, jag hade 0,7 som lägst, 0,65 till och med. Dit ska ju tyvärr inte räntorna, för att räntorna ska inte på minus. Nu har ju centralbankerna kommit på att vi ska inte vara på minus, det är inget bra. Utan man säger att vi ska ner till 2% kanske centralbanksränta eller riksbankränta.
Och du tror att vi kommer dit inom ett par år?
År är den prognosen som ganska många är överens om, och jag tror också att centralbankerna vill dit, för det är ingen bra att ha för dyra räntor, för då får man inte de här investeringarna, om det nu är el eller vad det nu kan vara. Så vi behöver få ner räntorna, men den normala räntan i Sverige ligger kring 2, i USA kanske kring 3. Det är lite grann på hur ekonomierna ser ut.
Och hur slår detta mot konjunkturen då? För det känns som att nu i april så står vi lite, liksom det står och väger lite grann. Många blir lite oroliga om de får behålla jobbet, det varslas en hel del. Och bolagen vill nog kanske inte göra sig av med folk, men vågar inte ha kvar dem, för att det har ännu inte riktigt pratat om att räntan ska gå ner, men den har inte gått ner. Det känns som att
och bopriserna är där skaver lite grann.
Det är som om alla väntar på att liksom, bam, den där liksom, droppen som ska få bägaren.
Men jag tror att vi är så att i november, slut på november, så har Riksbanken plötsligt, vi ska inte höja mer. Mm. Wow. Fantastiskt, kanske början på oktober, 10 oktober eller december, någonstans där. Det blev som bara en lättnad och därför har börsen nu stigit och sådär och folk känner att det funkar. Men man vågar inte investera, man vågar inte anställa förrän man ser att räntan börjar vika ner. Mm. Jag tror att vi är liksom i gapet där mellan den gamla verkligheten, pandemi, oron och allt det här prisinflation, tillbaka till den vanliga verkligheten där priserna inte ändras så mycket. Mm. I höst så börjar det lugna ner sig, men vi kommer nog ha mer varierande priser framöver, för nu har bolagen upptäckt man kan höja och ändra. Telekombolagen ringde mig häromdagen och måste berätta. Och sa, vi höjde pris 40%. Va? Säger jag. Jag ringde er för att jag skulle få ner priset. Mm. Vi höjer 40%. Ja, så jag ska byta telebolag.
Mm. Ja, ja. Ja, det är ja,
spännande. Det här skulle vi kunna prata om i timmar.
Ja, men det här var ju otroligt kul. Ja. Det var första gången som du var med i våran podd. Men jag hoppas att det inte var sista. Hoppas att du tycker att det var trevligt.
Elin är här för att stanna.
Ja.
För vi har ju våra återkommande gäster och då experter vill man ju ta hand om. Så att,
ja, verkligen.
Jag kan bjuda på liksom så här lite, ja men vill ha kaffe? Så här, för
vet du att vi... Det får man efter 3 besök får man kaffe.
Ja, det är då man får kaffe.
Ja, ja, nu visst, kör vi bara vatten än så länge.
Och efter 4:e så får man gå på AV.
Ja, så är det. Ja. Och det kan jag avslöja för dig som lyssnar att den här podden sänder vi också elektriskt. Så att det går...
Ja, den är helt elektrisk.
Nej, elden här intill, vad är det för
något? Ja, precis.
Ja, det är min gamla brasa på landet.
Så. Ja, precis. Ja. Claes, tack så mycket för att du kom hit och på återhörande.
Stort tack.
Tack för idag.
Tack.
Podplay, en del av